jag får tacka för förtroendet och få komma tillbaka hit. Det var ett tag sedan nu, tror jag. Jag för inte så noga anteckningar, men jag hoppas att... jag inte har pratat om det. Ja, jag har pratat om Jesus innan, det vet jag. Men jag ska ta lite grundtankar, tänkte jag, ifrån Bibeln på hur det var tänkt att vi skulle ha det. Både vi som enskilda kristna och som vi skulle ha det i kyrkan tillsammans. Och anledningen till att jag vill göra det är att på mitt jobb, jag jobbar på posten som ni vet, där diskuteras det väldigt mycket nu. Det händer ju så hemskt mycket saker runt omkring oss. Det här med de många jordbävningarna som har hänt i år. Det här askmolnet som sprider sig och fördärvar flygtrafiken för många, många människor. Och man undrar lite så här, vad är det som håller på att ske i vår värld? Och då är det ett läge för mig att berätta om vad det står om vad som ska ske i de sista dagarna, och då gör vi det. Och det är lite svårt att få ingång hos folk, men när man väl får dem att läsa ett ställe eller två som handlar om just de här sakerna, så är det lite lättare. Och jag tror att det är svårt därför att det ser ut i vår värld som det gör i Romarbrevet, det första kapitlet och den 28:e versen. Där står det så här: eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras. Alltså den värld vi lever i, de människor som du och jag träffar dagligen, så de flesta, skam till sägandes, de allra flesta som vi möter har föraktat kunskapen om Gud. De vill inte höra talas om det. Och de blir ganska illa berörda om vi nämner det för dem. Och varför blir man illa berörd när man får höra någonting sånt här? Jo, därför att de innerst inne redan vet att det vi säger till dem, det är rätt och riktigt. De har det klart för sig. Någonstans ligger det nedlagt i varenda levande människa behovet av kontakten med Gud. Och om du frågar en människa så här: tror du på Gud? Så är det väldigt få som säger nej. De allra flesta säger ja. Eller så säger de åtminstone att ja, jag tror på någonting som är över oss. Fast de kanske inte tar ordet Gud i sin mun. Och då brukar jag fråga dem: om du nu tror på någonting, vad är det du tror på då? Alltså försök att formulera det. Och då blir det ju ett högre väsen, och till slut så blir det Gud. Och det är nog ganska lätt för oss att säga att vi tror på Gud. Eller tycker ni inte det? Det är ganska lätt. Men om du sen kommer till nästa punkt och du ska fråga sig: tror du på Jesus? Då blir det svårare. Det är lätt att säga jag tror på Gud, men det är mycket svårare att säga jag tror på Jesus. Och varför är det det? Jo, det här att tro på Gud är lite allmänt hållet, men att tro på det Jesus har sagt och gjort, det får konsekvenser. Såväl för den enskilda människan, men också för ondskans krafter i världen. Och ondskan är väldigt väl medveten om att om en människa säger att jag tror på Jesus, då tappar ondskan makten och kontrollen över den människan. Och den här människan blir fri. Fri i den bemärkelse som Gud menade i skapelsens morgon. Alltså när Gud vandrade tillsammans med Adam och Eva i lustgården, och vi kan läsa hur de hade det här förtroliga samtalet varenda dag, och sen var det någonting som gick snett och så funkade det inte. Men när du bekänner Jesus Kristus, ja, då blir du fri, då återskapas den kontakten, och den här fina gemenskapen mellan människan och Gud kan den återskapas. Du är fri att umgås med Gud både genom ordet i Bibeln och samtalet eller i bönen till honom. Det står ju så här i en sång: brusten är templets förlåt, vägen är öppen fri. Och det är den ju idag för alla som vill tro på Kristus. Att vara fri och att leva i frihet i kristen mening, det innebär att jag tar ansvar för mitt liv, att jag tar ansvar för mitt handlande, både tillsammans, när jag är tillsammans med andra människor, men också det jag gör för andra människor. För det är också det som är innebörden i friheten, att vi ska hjälpa och stötta varandra. Men den friheten betyder också att jag är fri från alla religiösa regler som begränsar min frihet i Kristus. När du har en frihet i Kristus, så låt inte några gamla regler förstöra den friheten. Och du vet att världen förändras i en väldig takt idag. Och vi måste också hänga med i våra kyrkor och samfund och förändra sättet som vi presenterar evangelium på. Det har jag sagt många gånger nu det här, och det säger jag igen. Vi får aldrig någonsin förändra ordet, men vi kan förändra sättet att föra ut det på. Och vi ska inte vara så snara till att döma. Jag tänkte faktiskt att jag skulle gå igenom idag vad som är tanken, vad som jag kan läsa ut i skriften, vad som är tanken med dig och mig som människor. Och vad som är tanken att vi ska göra tillsammans. Och då vill jag börja ifrån Johannes 3 och 16. Och sen får du se om du håller med mig om det här. För annars får du ju tala om det för mig efteråt. Bryt mig inte nu mitt i bara. Då är det lätt att jag kommer av mig. Men du får säga det gärna efteråt sen. Johannes 3 och 16, den kan ni, tror jag. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Det måste vi hålla i åtanke, för vi läser gärna den 16 versen men glömmer så lätt den 17. Och det gör att vi kan bli lite dömande emellanåt. Och Gud har inte sänt Jesus för att döma världen, utan för att rädda världen. Han är räddningsplankan. Anledningen var ju att människan kunde inte leva efter Guds regler som var uppställda. Och då ville Gud öppna en väg. Och då sände han Jesus. Och då är ju frågan som infinner sig, och den har jag nu fått många gånger. Jag får den väldigt ofta utav äldre människor. Det smärtar mig lite. Därför att de säger så här: är det så enkelt? Är det så enkelt att det är tron på Jesus Kristus som räddar människan? Eller måste det inte till något mer? Nej. Om jag läser min bibel rätt, så måste det inte till något mer. Men det finns mer. Men det måste inte till något mer för att du ska bli räddad. Och det tror jag är jätteviktigt att vi går ut med. Sen kan man ju välja då, som det står i Romarbrevet 10, verserna 9 och 10. Och här har jag lite, alltså jag har svårt för att tro att en människa som har börjat att tro på Jesus inte skulle vilja berätta det för någon annan. För det är ju så, när man upplever någonting nytt och något som är omvälvande i livet, så vill man gärna tala om det för dem man träffar. Och då står det så här i Romarbrevet 10, verserna 9 och 10. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Jaha. Då var det något mer då. Eller? Nej, jag tror det första räcker, men jag tror att det här är en utveckling för oss som kristna. Det fungerar alltså så att om du tror på Jesus och du tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så måste du flytta den tron ifrån huvudet. För i huvudet kan vi inte begripa och förstå detta, utan den måste ner till hjärtat. Alltså ditt innersta, att du har en övertygelse om att så här är det här är fallet. Och när det sker, när du flyttar den tron från huvudet till hjärtat, så säger Bibeln så här i Korintierbrevet 5:17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Alltså då lämnas allt gammalt bakom. Du blir ny, uppfylld av något nytt. Jag vet inte hur länge sedan det är du kom till tro eller blev frälst, som vi sa förr. Men då vet du att när det skedde så var det liksom att ett nytt kapitel började i mitt liv. Och jag vet, jag var ju eld och lågor när jag var nyfrälst. Det var ju på 70-talet och vi hade läger ute i Jönköping med barn. Och vi hade bibelstudium, och det var en fantastisk upplevelse det här att få berätta om det här för dem. Pojkarna och flickorna som var på det lägret, och liksom se hur de lyssnade och tog till sig. Och jag hoppas du har upplevt något liknande själv, och jag hoppas att du får uppleva det igen, därför att det sker någonting här när det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och det nya som kommer då, det är ju egentligen det som nästa helg handlar om och som börjar lite grann den här helgen. Ifrån Johannes det 14 kapitlet, verserna 26-27, läser vi så här. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Alltså vi får en inre frid. Det är ju en bristvara idag, frid. Folk är ju så jäktade och jagade åt alla håll och kanter, och så är det i arbetslivet, det kan jag intyga. Som jag sa, så jobbar jag ju i posten, och där jagar vi ju folk idag med blåslampa för att det ska gå fortare, och helst så ska vi kunna fota ut dem så vi inte behöver dem längre. Så är det ju. Men det är också att göra det kopplat till karbonpapper och brev. Det är ungefär samma sak. Det är inte så aktuellt idag. Det är datorer som gäller. Så är det. Men när vi får den heliga ande i våra liv. Jag var för inte så hemskt länge sedan nere på i Osby på LP-stiftelsen. Och pratade om de här sakerna. Så kom det fram en kille till mig efteråt som var ganska nyfrälst och som hade haft väldigt svåra alkoholproblem, var det för hans del. Så sa han, ja det stämmer precis som du säger, sa han. Därför att när jag hade blivit frälst, sa han, och jag gick ut till mina gamla kompisar och de tog upp flaskan. Och jag skulle, för de skulle liksom försöka att få mig att ta igen. Då var det precis som om någonting höll emot min hand. Jag kunde inte ta det, sa han. Och vad var det som höll emot? Ja, det var inte hans vilja, utan det var den helige ande som påminde honom om vad Jesus hade gjort. Och då kunde han inte ta det. Det är rätt fantastiskt att det fungerar så. Och ibland så gör vi ju trots detta fel. Fel mot Gud och fel mot varandra. Då tror jag att det är oerhört viktigt att vi ber om ursäkt eller förlåtelse till den människa vi har gjort illa. Eller till Gud om vi har gjort något fel mot hans, det som vi anser rör honom. Men om du har gjort ett fel mot en medmänniska, så skulle jag vilja påstå att det räcker inte att gå till Gud. Du ska också gå till den människan och be om förlåtelse. Därför att annars är risken att vi stannar i den andliga utvecklingen och vi kommer inte längre. Sen kan vi stå där och stampa. Och det vill vi inte, för vi vill ha en utveckling som ger möjlighet för oss att kunna sprida det vi tror på. Och i Efesierbrevet, det andra kapitlet, så säger Paulus så här. För många människor frågar mig så här. Alltså, ja, men är alltihopa det här? Eller måste man inte göra någonting? Nej, säger jag, man måste inte göra någonting. Allt är gjort. Ja, men säger de, ni har så många, det är så mycket man får och inte får. Nej, men säger jag, kom som du är. För det står så här: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så frälsningen eller räddningen bygger på tron på Jesus Kristus och är en gåva av nåd från Gud till alla människor. Och vi kanske gärna vill rätta till någon människa som kommer in i kyrkan, eller som vi tycker, ja, men det, så där kan man ju inte, så kan man ju inte få bete sig. Det måste vi ju ta tag i. Nej, men gör inte det. För nu är vi inne på Guds område. Om en människa alltså handlar på ett lustigt sätt, så får vi ändå ha det förtroendet att Guds helige ande talar om för den här människan att nu är du fel ute. Nu ska du rätta dig. Var inte snar till att döma, utan istället försök att hjälpa och lyfta den här människan. För dömer vi dem så tappar vi dem, är jag rädd för. Och sen stod det i den 10:e versen: vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och det vet jag att jag har varit inne på här innan med. Därför att när jag blev frälst på 70-talet då, så blev jag ju döpt också på 70-talet. Och det var i delar i missionshus. Och det var missionsförståndaren som var nere och förrättade dopet, och sen fick vi ju lägga eller knäböja vid första bänken så här. Och det, alltså då kom de ju, de här bröderna, och la händerna på oss så här, och sen tryckte de, och de slet och de skrek och de härjade på detta vis, och jag tyckte det var lite obehagligt, inte så lite. Och jag tror aldrig att man behöver bära sig åt på det viset. Jag tror att den heliga ande finns där ändå. Vi behöver inte massera eller trycka in den. Och det kan vara en skrämmande upplevelse för människor. Och man liksom väntade sig att någonting skulle komma utifrån och hoppa in nästan så här. Va? Men ju mer jag läser i min bibel, så tror jag att jag är skapad med dem. Om man nu får använda uttrycket, de begåvningar och de saker som jag behöver för att uträtta det Gud vill att jag ska uträtta. Det har jag med mig från födseln. Men det förädlas när jag bekänner Jesus som Herre och den heliga ande kommer in i mitt liv. Och då kan de här skräddarsydda gärningarna som ligger där färdiga få börja och användas till andra människors nytta. Inte till min nytta, men till andra människors nytta. Både min personlighet och min begåvning kan få göra det. Och till sist så vill jag komma till hur det skulle vara i församlingarna egentligen, om det fick vara som Gud vill att det skulle vara. Vi går till Romarbrevet, det 12:e kapitlet, och vi läser från verserna 3-8. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lemmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Någonstans i den här beskrivningen så finns din uppgift, är övertygad om. Någonstans i beskrivningen. Den är olika. Uppgifterna är ju olika för olika människor. Eftersom vi är olika. Och här är det viktigt att vi var och en rådfrågar Herren om vad som är min uppgift. Och när vi får det klart för oss vad som är min uppgift. Alltså då tror jag att det blir en lust och en glädje att gå in i den uppgiften och utföra det som Gud vill att vi ska utföra. Jag kan ju bara ta ett exempel på mig själv här. Jag beundrar ju er som är så fantastiskt duktiga både på att spela och sjunga här. Och jag kan ju säga, skulle jag byta med Ralf eller det här så skulle ni springa ut ifrån det här huset. Så illa låter det. Men det är inte min uppgift att sjunga, utan det är någon annans uppgift. Och därför låter jag bli det. Fast ibland är vi sådana så att vi är inne och fingrar på uppgifter som vi inte ska ha. Och då blir det lätt fel. Det är inte så bra om vi gör det. Och då blir det heller ingen glädje i det vi gör. Så att om vi håller oss, alltså skomakare blir vi din läst, heter det ju ett fint ordspråk. Jag tror det är bra att vara det. Men däremot tror jag inte att det är någon som är utan uppgift. Det tror jag inte. Men att församlingen är sammansatt på ett sådant sätt så att alla de här bitarna finns i varje församling, det tror jag. För att det ska kunna bli den helheten som Gud vill att det ska bli. Och hittar vi rätt här så gör vi det här med glädje när vi utövar den. Jag vet inte om det har känts så för dig någon gång. Att det har varit jobbigt att utföra din uppgift i kyrkan. Det har vi kanske känt lite till mans. Att det har varit det. Men då tror jag att vi, om vi säger att det är jobbigt att utföra den uppgift som är min. Då utför du säkert också någon annans som du inte skulle ha. Och då blir det jobbigt. Så fördelningen är jätteviktig här. Ja, nu får du pröva vad jag har sagt. Och tycker du att det är vettigt så ska du behålla det. Och tycker du att det är skräp så ska du kasta bort det. Och det ska du göra illa kvickt i så fall. Och så får du gärna kommentera efteråt. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord som ger vår ande liv, Herre. Herre, du känner oss var och en och du vet att vi så väldigt gärna vill tjäna dig på det sätt som vi kan. Herre, upplys oss om var och en vad som är vår uppgift i din kyrka, Herre. Ta hand om oss, ta hand om församlingen här i Dio och välsigna den, Herre. Och låt den få växa, Herre. Vi lägger allt det här i dina välsignade händer. I Jesu namn. Amen.